Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkommen till... Oj, vad starkt jag blev.
Hej, välkomna till poddkonstruktionen och drömma.
Okej.
Hallå. Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som ni kanske känner till som inte hörs i radion och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt och lyssnar du på iTunes eller podcaster så får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension. Gärna en fin sådan men framförallt ärlig. Och du kan alltid skicka in dina dilemma till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så ger panelen sina tips och synvinklar på era predikament. Idag i panelen en magnifik samling hjärnor från den svenska eliten. Anton Körberg, hej.
Hallå.
Josefin Crawford, hej.
Hallå.
Peter Magnusson.
Hallå.
Du har ju gjort dig känd i tv som en ganska smart person så här på spåret.
Det säger du, det du.
Jag blev väldigt imponerad.
Det är bland det finaste jag har hört på ett tag.
Sen du konfirmerade dig.
Ja, exakt. Sen röda rummet stängde.
Det är så här att jag har hört att Peter, du har också ett dilemma som du har gått och gruva på.
Ja.
Mm.
Det är korrekt. Jo, men jag tänker så här, ett ganska vanligt, det vet jag inte förresten, men om man tänker så här... Dilemmat ser ut så här, om du din syster eller bror ringer dig och säger så här, kan inte du passa mitt barns kakadua?
För att kakadua?
Kakadua. Mm. Vi ska åka till Sälen i 7 dagar över sportlovet. Och den är ju så fin den här kakaduan för att det är ju då lilla Frans älsklingsfågel och äntligen har Frans blommat upp och börjat prata på lektioner och blivit ett lyckligt barn för han har haft det tufft genom den här fågeln som han älskar mer än livet. Så,
så fågeln har lärt honom att prata, det är inte tvärtom alltså?
Nej, det är också. Fågeln har lärt sig säga Frans namn.
Okay.
Men Frans har ju han har haft det jobbigt men nu har han äntligen blommat upp. Så att mamman eller pappan säger till dig, så här, för din bror eller syster, se till att ta hand om den här fågeln för den betyder så otroligt mycket. Mm. Och de, så absolut säger du såklart, tar hand om fågeln, ger den nötter och allt. De åker till Sälen, men i Huru avlider kakaduan.
Mm. Folk undrar, vad är dödsorsaken?
Det är av ringa betydelse.
Det är inte trubbigt våld i alla fall.
Ja. Nej, men vi kan säga att den liksom imploderar på något sätt. Och den vantrivs utan Frans.
Hatar exploderande kakaduror. Alltså.
Ja. Vänta, jag vet. Nej, imploderande.
Gud, så
nu till dilemma. De kommer tillbaka. Eller innan de kommer tillbaka så är frågan såklart, vad gör du? Går du ner till närmsta zoobutik och köper en ny kakadua?
Mm.
Som ser likadan ut. Fåglar kan ju vara ganska svåra att särskilja. Eller säger du till lilla Frans och hans mamma snedstreck pappa att den dog?
Mm. Den rycktes plötsligt ifrån oss en tisdag.
Ja, ja.
Ja du, vad säger Jossan? Vad gör du?
Ja, alltså, oj. Ja, det var en fantastisk historia. Mm.
Det kan ju utgå från att det alltså finns en reell möjlighet att köpa en likadan, för det gör det nog.
Ja, nej, det tycker inte jag man ska göra. Eller, det känns så himla... Alltså, grejer är att allt levande dör, förr eller senare. Och det kan vara så. Jag har ju själv haft en gammal skruttig chihuahua. På slutet var hon ganska skruttig och jag hade ju hundvakt även då.
Lilla Anneli.
Och då kunde det vara så här, men vad händer om hon dör, menar du? Ja, då dör hon. Det är inte ert fel i sånt fall.
Skulle du märka om du fick en ny hund i samma ålder?
Ja, det är ju det. Man kan inte lura. Man kan inte så här, köpa en ny kakadua. Det går inte. Plus kakadua, jag tror dyr. Alltså det, nu pratar vi en exotisk papegojsort, kostar säkert 15 000.
Ja, men det är ju vederbörande som har slarvat med omhändertagandet av den här frågan.
Finns det en marknad för impulsköp av kakadur?
Bergis.
Det behöver ju tuggummi när jag gick.
Ja.
Nej, det är bara, berätta långt innan eller alltså innan de ska komma och hämta. Det är det enda jag har att liksom verkligen säga.
Kanske direkt ringa vid dödsögonblicket.
Men jag tänker lilla Frans här, jag måste bara fråga lilla Frans här, jag menar, för honom spelar, så han blir ju glad om kakaduan är där. För honom, han kommer ju inte direkt uppskatta den här ärligheten. Han vill ju bara ha sin kakadua.
Ja, men vadå, unga måste ju lära sig att, som sagt, att djur och människor dör ibland. Så är det ju.
Kanske till och med därför man har djur. Så.
Ja, kanske.
För att strypa dem. Fast å andra sidan så är det ju som så här att det skulle ju vara bättre, jag förstår ju predikamentet att det är så här, att det är ju bättre om Frans skulle vara där och mamma och pappa är där och bara, åh, titta kakaduan, vad han nu heter, vi kan kalla honom Hans då, Hans och Frans.
Ja. Se kakaduan dö. Tror du att det är bra?
Jo, men för då kan man liksom kväva problemet i sin linda lite grann genom att man ska inte kväva kakaduan i en linda eller någonting. Men det jag menar är att då kan man liksom lära det här med döden ganska direkt. Bara, åh, kolla Frans, öken, fast, trist. Nej. Men du, vet du vad? Istället för att när han kommer hem och har längtat då så himla mycket efter den här kakaduan Hans och sen då får det här dystra beskedet, då kanske det är lite jobbigare uppförsbacka att ta honom över den sorgepucken, om ni förstår vad jag menar.
Ja, just det.
Mm. Ja, jag tror inte på att man ska låta för små barn vara med när ett kärt djur dör på det där sättet. Jag tror inte det.
Så långt skulle du inte vilja gå i uppfostran, så att säga, om döden?
Nej, alltså så var det. Jag går tillbaks till lilla Anneli här. Jag och min äldre son åkte in till sjukhuset med henne när hon fick sprutan, så att säga.
Men, hur gammal var han?
Men, 15.
Oj, det är mycket.
Men Charlie körde vi hem till en kompis. Jag tror inte han hade pallat. Alltså. Det hade varit så här ångest moment.
Om vi går tillbaka ännu längre så fanns det ju en tid då man tog ut barnen till vedkubben när man högg huvudet av kycklingen för att de skulle se hur det fungerade rent praktiskt på bondgården.
Ja, så kan det vara. Men kycklingar är något helt annat.
Är det här ett fiktivt problem eller du har råkat ut för detta nu? Jag är väldigt, väldigt nyfiken hur det ligger till.
Nej, jag vill bara ligga steget före om du skulle inträffa.
Men du, köp en kakadua, en backup kakadua då. Och har den med dig när du ska passa fram.
Man alltid har med.
Eller vem fan är det?
Man ska alltid ha en kakadua inne på västen ifall den imploderar.
Ja, exakt.
Det är ju så det är, eller hur?
Så är det.
Men känns det någonstans som att du fått hjälp i det här problemet som du har gått och burit på?
Ja, men jag är jättetacksam. Stort tack.
Varför det?
Jag vet inte riktigt vad vi kom fram till. Var det att köpa en ny eller inte? Barnet ska helt enkelt få reda på att kakaduan är död och lära sig om döden. Det är så det är.
Alltså, tycker jag man ska skaffa ett annat djur. Jag har ju själv vuxit upp med papegoja och det är fruktansvärt jobbigt alltså, att leva med stor fågel.
Jag har faktiskt blivit väckt en gång hemma hos en kompis av en cancersjuk kakadua som bet mig i tån. Det är det värsta sättet att vakna på överhuvudtaget. Just att den har tre fjädrar. En här på bröstet, en på lord och sen en i pannan. Så. Och så kommer den in med rinnande öga och bara lät så. Jag höll på att skita ner mig. Så skit i kakaduer helt och hållet, säger jag.
Kakaduer på kemo blir ju helt galna.
Alltså. Totalt.
Yeah. Hörrni, tack så jättemycket. Hoppas att du har fått hjälp. Nu får du programmet som vanligt.
Ja.
Första brevet ut idag är från Francesca. Hej Dilemma-panelen. En av mina bästa killkompisar hörde av sig och berättade att han alltid har varit kär i mig. Han skrev att han kommer ångra sig om han inte berättar för mig hur han känner. Jag ska gifta mig om några veckor och jag vet verkligen inte vad jag ska svara. Vi hade en fling för många år sedan, men jag har inga känslor för honom idag. Borde jag avbjuda honom från bröllopet, undrar Francesca. Vad säger Josefin Crawford?
Nej, men jag tänker att den här killen, han lever i någon så här lite sagoillusion. Han tror att amen, jag hör av mig så här strax innan bröllopet och säger att jag älskar henne och då kommer hon så här, okej.
Jag tänker hon gör det, var fantastiskt.
Ja, härligt. Men du vet, han liksom går igång på hela den tanken, det är därför han gör det här nu. Men för henne är det ju bara så här, men gud vad jobbigt.
Han kommer inte ställa till en scen, tror du?
Nej, inte på bröllopet eller så. Men han förväntar sig att hon ska ställa till en scen genom att avboka hela bröllopet och fly med honom till Västindien eller någonting. Men
tjena. Wake up and smell the coffee.
Peter
Magnusson.
Ja, men man måste ju försöka.
Ja.
Men alltså, det är klart att hon inte ska avboka honom. Men jag tänker också så här. Tänk till exempel, tänk att Josefin Crawford står i begrepp att gifta sig. Om alla som var förälskade i henne skulle skulle avbjudas, då skulle det inte komma någon på ditt bröllop.
Det var det mest tackiga inbjudan till någon slags flört.
Jag har precis bytt lite grann.
Jag tänkte säga det om mig själv först, men jag kände att det inte blev. Nej, var 17, det är jättekonstigt att någon öppnar upp sig, öppnar sitt hjärta och lägger det på bordet framför någon och får det här beskedet då, nekande beskedet, säger tack ska du ha, men sorry.
Om någon är kär igen så ska man faktiskt bli glad och smickra.
Ja, bli glad och smickra.
Det händer inte varje dag.
Det händer inte varje dag.
Vad säger Anton Körberg?
Nej, men det är alltså, sen är det är väl jäkligt dum timing. Men så är det väl så här då, att han ville få det sagt bara för att testa. Han har tänkt på henne länge och så nu ska hon gifta sig. Och nu är det visserligen så att 50% av alla som gifter sig skiljer sig. Men skit i det nu, Francesca. Lycka till, ha det gott. Det är som S-kung mot 10-10, det kan gå liksom.
Statistik har ingenting med giftermål att göra i det här läget, nej.
Nej, men däremot så är det bara liksom lite dum timing att säga det så tätt in på bröllopet. Då skulle det varit ganska länge sedan som han skulle rannsaka sig själv.
Kan man tänka så här, om han nu kommer lite, vad tycker du om den här amerikanska traditionen att pressen så här, är det någon som har någonting emot i kyrkan alltså? Är det någon som har någonting emot det här bröllopet eller den här föreningen med de här två människorna, reser upp och säger ifrån nu?
Jag tycker det är kanon.
Varför kan man inte ha lite mer så, lite drama?
Ja, men precis, från ett filmiskt perspektiv som jag sysslar med sånt, så är det ju underbart för att alltså, det skapar friktion och spänning och drama och allt är ju bra. Och det tänker jag att det är liksom här bröllopets sakrament handlar ju om det. Att skapa stora känslor.
Och det är romantik.
Ja.
Eller hur, Jossan? Du är
romantiker. Ja, jag är romantiker och passionist. Finns det något sånt som heter det?
Passionista.
Passionist. Men,
Hur blir stämningen mellan någon som vänner då, Anton Körberg?
Jag tror att den blir jag tror att den kan bli okej. Okay. För de har haft en fling, det är inget konstigt. Skulle de varit polare bara, då skulle det varit spänt och frostigt alltså. Men nu har de haft en fling, han har känslor kvar, no biggie, säger jag.
Sug åt dig, det finns de som älskar, det finns flera. Inte bara din man, utan också din kompis.
Ja.
Det är trevligt, the more the merrier. Mm. Men hur som helst, Francesca, så ska du inte avbjuda honom från bröllopet.
Nej.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Adonai. Jag har nyligen blivit vd för ett företag med cirka 50 anställda. Jag har insett att vi skulle kunna outsourca mycket av vårt arbete utomlands, vilket skulle innebära att jag måste sparka cirka 30-40 personer. Det skulle göra att vår vinst ökar, men jag vet inte om jag har hjärtat i detta. Jag har jobbat med de här människorna de senaste 20 åren och är vänner med de flesta. Samtidigt som ett jobb att spara pengar åt företaget. Jag har alltid varit driven av att göra karriär också, ska jag säga. Men nu börjar jag alltså tvivla. Vad skulle ni gjort? Undrar Adonai. Vad säger Peter Magnusson?
Jag förstår inte riktigt. Det låter ju väldigt fint det här.
Ska han reda för att göra företaget bättre men offra sina vänner på vägen?
Ja, men det är klart att han måste sätta företaget främst. Därför att han har ju förmodligen blivit anställd av några människor, ägarna. Med en bevekelsegrund att utveckla det här företaget.
Det är ett svin.
Om han har kommit på det här att det är rimligare rent ekonomiskt att outsourca delar av företaget, så gissar jag att andra också känner till detta faktum. Det är inte direkt ovanligt idag, inte hemligt. Och hur tråkigt det än är för de anställda, så kan jag säga att han lär inte bli särskilt långlivad inom vd-branschen om han gör så. Även om jag förstår och sympatiserar mycket med hans känslor, så går ju inte det att han sänker företaget. Det är kanske till och med så att han inte är lämpad som vd.
Offra dina vänner för mammon, tycker Peter Magnusson. Vad säger Josefin Crafoord?
Ja, men jag tycker han ska göra det. Han ska offra.
Stenkalla! Ja.
Nej, men det finns en bra anledning till det här. Han påstår att hans kollegor är hans vänner. Ibland kan man ju inbilla sig det när man jobbar någonstans, att man har massa kompisar på jobbet och sen så visar det sig. Så det här är ett optimalt sätt faktiskt att få reda på, är det riktiga vänner eller inte? För att är det, då ska ju de finnas kvar. Även efter att den här outsourcingen
men inte på
har
jobbet.
Gjorts. Nej, men vadå? Polare ska man ju kunna ha utanför jobbet. Men det är det jag menar, man luras av de där arbetskollegorna. Kompisarna, nej.
Ja, men plus att företaget kommer förmodligen inte finnas kvar. Han kommer ju få sparken till slut. Och någon annan kommer outsourca.
Precis.
Det är det som kommer hända.
Så att det är lika bra att köra på det här spåret. På så många plan.
Faktum är att alltså, är det en polare som är chef, och då blir ju den avskedningen eller varsningen blir ju på ett bättre sätt. Istället för att det skulle vara så här, nu kommer en nya tillträde vd. Jag tror alla känner igen sig i detta. Och vem tror han att han är? Du vet, så som anställda alltid tänker. Och så det första han gör är att sparka. Då blir man snere än om det är en polare som säger, vet du vad, jag måste göra så här.
Alltså vänta, är det bättre att få sparken av en polare?
Ja, jo.
Tycker du det?
Ja, tror jag.
Okej.
Okay. Ja. Jag tänker också att det är bra, för de här människorna har jobbat på företaget i 20 år. Det är ju inte nyttigt att sitta på arslet.
Det är annan take på det. Ja,
alltså, hur länge har du varit här, Josefin?
Ja, det är det han ska inte säga. 20 år, alltså. Vad är det?
Det är konsulten ska säga.
Men, tre, men jag tänker så
här, det var kul att ha det här, Josefin.
Men jag tänker vad han
har 20 år.
Han har väl rimligen ett uppdrag och en hög lön för att göra någonting bra för företaget. Jag tänker så här, om man jobbar som lapplisa och går ut och lappar noll bilar, så blir det ju det jättegulligt. Och man tycker, gud vilken fin gest mot alla.
Men jag tror det välkomnar jag.
Ja,
men det blir ju tokigt, för att det blir på sikt, tänker jag, för den lapplisans framtida lapplisa. Utsikter.
Okej, du hör ju själv här, Adonai, det är inte så mycket att tänka på, utan du ska bara sparka den här kollegan. Men
han vet ju det också. Jag tror att han bara mejlar in för att få den extra push over the cliff. Han vet ju det här.
Ja, men och är det riktiga polare så är de ju kvar. Ja. Det är lugnt.
Tack så mycket. Och här har vi ett brev ifrån Vanessa. Hejsan dilemmapanelen. Min kompis hade en dålig period med sin man för ett halvår sedan. Hon började ha sex med en annan kille vid sidan om sitt äktenskap, men sen löste hon sina problem med sin man och avslutade sitt vänsterprassel. Nu har han, vänsterprasslet alltså, bjudit ut mig på dejt, men min kompis vill inte att jag träffar honom, vilket jag ställer mig kluven till. De hade ju aldrig något seriöst och jag tycker att han verkar superhärlig, men min kompis tycker inte att man rör andras killar. Vad ska jag göra, undrar Vanessa. Den här som klippt och skuren för dig, Jossan.
Ja, jag har varit med om exakt detta. Mm. Alltså just det här, när någon paxar killar, eller tjejer för den delen, men i det här fallet kille. Så här, nej, honom får du inte röra, för där har jag varit. Typ. Alltså, what? Vad är det? Det är jättebarnsligt, jättetöntigt. Det är klart att hon ska träffa den här killen.
Man rör inte andras killar.
Jo,
fast det är väldigt många som är av den åsikten, har jag märkt, i alla fall bland tjejer, att det här att man att vissa killar är liksom märkta, så man får inte,
jo,
man
det är
får
skillnad inte på ett vänsterprassel och om det är ett långt förhållande, för långt förhållande är ju lite känsligt faktiskt när
men
jag säger man.
Varför? Om
jo, fast det är
slut.
Lite kanske bara, jo. Fast där, ja.
Nej, jag tycker det här är 1800-tals värderingar. Alltså, självklart. Det är otroligt rysligt, girigt av henne också. Om hon har dessutom prasslat med honom, går tillbaka till sin man och säger så, och avpoliterar honom och fortsätter. Och sen så missunnar hon sin bästa kompis chansen till kärlek. Det är ju förfärligt beteende. Jag säger, dumpa kompisen och gifta med karn.
Ja.
Hon har väl ingen rätt att uttala sig om den här killens framtida potentiella dejter. Det är trams och inskränkt, småaktigt.
Åh, jag älskar det. Alltså, du låter som en morfar. Väldigt, ja, härligt. Ja.
Men bara som en fråga då, till exempel. David Elenius är en god vän till dig. Ja. Och han är ju gift med René Nyberg.
Nej, inte längre, jag har börjat dejta henne nu.
Nej, men om de skulle separera, skulle du tycka att det var cool att bli tillsammans med René?
Ja, det är ju en bra fråga.
Det är kul att du säger det.
Roligt att du nämnde just det. Nej, men för det första är det lite andra. Det är inte så att man flyger på som plåster på kompisars avlagda flickvänner eller fruar bara för att.
Men ni är väl ändå inte David Helenius vänsterprassel?
Nej, men jag bara...
Men jag, vet du vad, just den hade nog varit känslig. men alla andra.
Ser du, det finns grad och helvete.
Ja, det gör jag. Ja,
du har en poäng där.
Tack så.
Ja, precis. Men det här är 1800-talsvärderingar. Du ska till och med dumpa din kompis och gifta dig med prasslet, tycker Peter Magnusson. Ja. Och det här med andras killar, det finns inte.
Nej, men det är bara larv.
Kör på bara.
Tack så mycket. Lyssna på det här då. För att rädda sitt förhållande måste han ha sex med sin flickväns kompis.
Hund. Nej, jag
skojar. Vi stannar vid kompis där.
Okej.
Detta är, ja, den här lilla gåtan helt enkelt. Det gör man sig ett brev bakom.
Det är
Sebastian som undrar det, och vi ska ta tag i hans brev och problem om en liten stund. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Sebastian. Jag har varit tillsammans med min sambo i 6 år och allt har varit perfekt förutom sexlivet. Vi bestämde oss för att krydda till det och började ha sex på offentliga ställen,
i smyg. Men nu vill hon ta nästa steg, minsann. Hon vill bestämt att jag har sex med hennes kompis medan hon tittar på.
Yes.
Jag känner mig obekväm och har försökt slingra mig, men min sambo insisterar och menar att det kan rädda vårt förhållande. Ska jag bara ställa upp eller riskera mitt förhållande, undrar Sebastian. Peter Magnusson alltså.
Ja. Ett vanligt problem. Ja. Men till att börja med det här med sex på offentliga ställen har jag aldrig förstått.
Det är många som drömmer det. En statistisk undersökning visar att så många som 30-40% drömmer
om det. Katarina Hissen och Öresunds.
Ja, det är inomhus.
Inomhus, jag förstår.
Öppet på Slussen.
Ja, Nordstan-gallerian i Göteborg. Ja, men, ja. Nej, men alltså, om han nu inte är intresserad av att ha sex med hennes kompis så är det ju otroligt enkelt, då säger han nej till det. Mm.
Jag skulle vilja veta mer. Jag skulle vilja veta varför han inte vill ha sex med kompisen. Är det att han liksom inte känner för att ha sex med just den kompisen? Kan hon tänka sig att i så fall välja en annan kompis?
Men alltså, alla är inte lika frigjorda som du. Han ska ha sex med hennes bästa kompis medan hon tittar på.
Ja, precis. Ja. Och jag tycker det låter som en drömidé.
Du tycker det är en kanonidé?
Ja. Alltså, det här är väl...
Det är nya tider nu kan man säga.
Nej, men ny... Jag vet inte, jag tycker det här med offentligt ute i så här offentliga miljöer, det är ju mycket läskigare.
Hon
det här...
insisterar dessutom på att han ska göra detta.
Ja, men vadå, kan inte han, okej, om hon, alltså det är klart att om han bara känner så här, nej jag vill absolut inte ha sex med den där tjejen, jag spyr typ, då ska han ju såklart slippa, men då måste han ju berätta det och så kanske hon kan hitta en annan kompis som sagt.
Men kompisen ska
in. Har hon för kompis här?
Ja, men det här är ju, det blir ju kul och så tänker jag att då kan ju han det kan bli ringa på vattnet. Det kan andra kompisar kan komma in och
okay.
Alltså det kan bli the more the merrier som vi brukar säga.
Ja,
alltså,
okej, det är vad du tycker. Eller, vad tycker Anton Körberg?
Han behöver inte göra så stor grej av det gällande känslor i så fall. Är det så att men det är väl bara vi har lite kul då. Man behöver inte se det så himla allvarligt och försöka distansera sig till det här med att det här är viktigt för förhållandet.
Du menar att han ska se ändamålet helga medlen alltså.
Ja, men exakt, att det bara kör, det är lite kul.
Precis.
Bra träning.
Gröna Lund.
Men om man inte vill då.
Men ja, precis. For whatever reason så kan det vara så att han inte vill ligga med någon annan för att han är så himla kär i henne eller för att han bara inte vill det, för att vissa vill inte det. Och då ska ju inte han, eller vissa ganska många de senaste tusen åren så har ju äktenskapet byggt på monogami i den här delen av världen i alla fall. Men så ska han ju inte göra det. Sen kan man ju då resonerar som så att ja, han kanske borde göra det för att öppna upp och för att ta tillsteg i deras förhållanden som har gått i stå och så vidare. Det vet inte jag. Jag känner att jag inte personen uttalar om det, för det är en generaliserande fråga. Men, säg en sak till.
Säg det. Säg det bara.
Att du är en frisk fläkt, Josefin.
Ja, men
vad är det? Vad var det du skulle säga?
Ja, det var det.
Josefins sista ordet.
Ja, om det inte tar emot för mycket så tycker jag att man kan testa.
Men om min tjej skulle bli för, om jag kommer hem nu ikväll och tar med mig Anton och Anders så det blir ju jättemärkligt.
Men jag skulle verkligen inte vilja titta på det.
Jag kan titta på
det. Jag måste knyta upp säcken här nu för... Hejsan, Dilemma-panelen heter Pauline. Jag trivs jättebra på mitt jobb förutom en kollega. Han är alltid dålig i magen och fiser konstant. Jag är inte så känslig för fisa, men hans luktar extremt illa. Han verkar dessutom ha en väldigt dålig kontroll och kan ibland släppa sig när det är besökare på plats på jobbet. Det känns jobbigt att ta upp med honom, men jag är trött på att behöva hålla andan under arbetstid. Vad ska jag göra? Undrar Pauline. Vad säger Anton Körberg?
Det är så roligt att vi har så otroligt många seriösa också. Så här, och det här är väl seriöst också i och för sig.
Ja,
ge honom fibrer eller något.
Ja, att han kanske har problem med slutmuskeln.
Ja.
Kan man operera slutmuskeln? Så att den kniper...
Ja, det kan man. Det är ett väldigt enkelt ingrepp.
Ska hon liksom så här, lägga upp honom på operationsbänken och bara...
Nej, men hon ska inte göra ingreppet, men hon kan föreslå det. Hon kan ge en remiss. Vad säger Jossan?
Nej, men det är bara att säga till. Ja, det är inte okej att gå runt och fisa på jobbet. Inte rapa heller. Jag har folk omkring mig ibland som liksom... Ja, men går runt och så här smårapar till exempel. Alltså, vad är det? Man gör inte så. Det är ju äckligt. Tycker jag. Och så, det här går inte att linda in. Det går inte att så här, jag liksom försöker, utan man måste vara jätterak här. Nu får du sluta hålla på och fisa hela tiden. Gör det inne på toaletten. Man får bara vara jätterak. Det är enda sättet, tror jag.
Mm, rakt upp och ner, inga konstigheter. Peter Magnusson, vad säger du?
Men det här är faktiskt inte så lätt, tycker jag. Jag försöker tänka mig in i situationen. Hur närmar man sig en person och tar in den i ett rum och sen sätter ner?
I ett stort
och sen så...
Och bara just när han sätter liksom, så kommer det tre stycken.
Ja, och titta allvarligt och se surt ut och säga så, du måste upphöra med ditt... fisande.
Nej, fast man ska säga det när fisen kommer på.
Ja,
process,
men då tänker jag så här, jag tänker ett sätt skulle kunna vara att i nästa fis som släpps, om det är på ett budgetmöte eller om det är någon vanlig dragning, det vet ju inte jag. Men om vi får, det är ett vanligt möte, och säga, och liksom reagera lite starkare då genom att säga till exempel så här, oh, fy katten, eller till och med fy fan.
Jaha,
och säga, nu är det någon som har, usch, och liksom reagera starkt på det, som att visa hur avskyvärt det här är. Så kanske på lätten trä ner. För det kan ju vara så att den här personen kanske snarare har problem med näsan och är omedveten om sitt fisande och sitt luktande. Om hen har gått runt så här hemma och sådär. Och ingen har sagt åt personen för att det är känsligt. Mm. Så det kan ju vara där problemet sitter.
Är vi för känsliga för lukter? Överhuvudtaget. Jag menar, om man reser runt i varma länder så luktar det mycket mer än vad det är i Sverige. Sverige luktar ingenting för det är så kallt.
Det började lukta väldigt mycket på barna när rökningen
verkligen
försvann.
Då luktade prutt.
Nu luktar det mycket prutt, framförallt här och där.
Folk slutade röka och så...
Ja. Mm. Jag är jättekänslig för lukter. Jag tror jag är lite överdrivet känslig för lukter. Mm. Men...
Men du i alla fall, du har en rak åsikt och tycker att han ska säga till rakt upp och ner, sluta upp med det här.
Jag tycker exakt som Peter, tar det när fisen kommer på det där mötet, men också riktar det direkt till fisens ägare, så att säga. Alltså, så låtsas inte som att man inte vet var fisen kommer ifrån, utan bättre att pang på offret.
Fast det är inte fisens ägare då har lämnat kroppen, så då är det allas.
Juridiskt ansvarige.
Sen kan det ju vara så här, alltså, jag håller inte riktigt med om det där att på det där budgetmötet eller Q1-rapporten och bara säga, dra åt vem? Alltså någonting sånt där. För att det kan ju vara precis som du sa i början, Anders, att han har problem.
Det är ganska vanligt.
Och det är vanligt, och det kan vara tarmproblem och allting. Att bara, det går inte, det kan vara ett komboproblem.
IBS
och allting sånt där. Så att det kan ju vara lite knepigt. Så därför så tror jag att man på ett snyggt sätt ska försöka liksom närma sig personen i fråga och gå in i ett rum, förslagsvis ett väldigt stort rum, och då säga att du kan försöka i alla fall pipa iväg på muggen för att
det är kanske en medicinsk angreppspunkt. Att man
det
säger,
kan det också vara. Har du kollat upp det där? Liksom?
Ja, precis.
Prata
men,
om det.
Man behöver ju inte heller säga så här, oh, för jag är en jättestor. Man kan bara säga så här, oj, nu luktar det lite här. Bara för att påkalla.
Man vet inte om det här, det kan ju vara någon annan också.
Nej, det jag tänker, det tråkiga det var.
Alla kanske passar
det,
på då.
Vid just det tillfället så kanske det var själva ekonomichefen som
men
fes.
Men då kanske det är bättre att ta det när fisen kommer, när de två står lite så här, precis inför lunch eller någonting. När man verkligen vet.
Eller så kan ju Paula in passa på att fixa själv när det ändå så att säga är i luften.
Ja, det är ett bra tillfälle såklart.
Så.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Emily. Jag och min kille har haft det hur bra som helst under de 3 år vi har varit ihop. Men nu har han börjat anklaga mig för att vara otrogen. Han ifrågasätter min kärlek till honom, frågar om jag har känslor för mitt ex och frågar konstant vem jag smsar med. Det här har hållit på i 7 månader och det gör att mina känslor för honom börjar svalna. Jag funderar till och med på att göra slut med honom. Mm. Vad ska jag göra? Undrar Emily. Vad säger Peter Magnusson?
Om det nu är så att hon inte har varit otrogen och det inte finns något fog för hans oro och svartsjuka, så tycker jag att hon ska ta tillfället, titta honom djupt i ögonen och säga, älskling, jag är inte otrogen, du måste lita på mig. Och om du inte litar på mig så har vi ingen framtid.
Vad säger Jossan?
Ja, nej men det är ju helt sant som Peter säger. Alltså det är ju värdelöst att ha en kille som är så här. Jag har själv varit med om problemet och det som händer är att man till slut tappar nästan känslorna för personen och kanske gör slut till och med. För det finns ingen värre än någon som håller på så där och är så här kontrollerande. Alltså man
blir
varför
gör man det?
För att man lider av svartsjuka och problem. Kanske är man otrogen själv. Alltså ofta är det ju så att väldigt sådana kontrollerande människor, de har själva lätt att vara otrogna.
Lite den som sa det, han var det.
Ja, lite faktiskt. Ja.
Vad säger Anton Körberg?
Nej, men jag tror, alltså, faktiskt inte att det finns något hopp. Jag tycker hon ska göra slut direkt. Om jag ska vara ärlig. För att hans sätt att gå vidare med att få bukt på det här med svartsjukan och allting, det är att lära sig per förhållande. Du kan inte bara ändra på det. Han kommer vara så här så länge de är ihop. Sen när hon säger, vet du vad du är för svartsjuk, du är för jobbig, jag skiter i det här. Hej då. Då kommer han till nästa förhållande och bara, just jäklar, nu sa hon den här tjejen också det, kanske, eller någonting, och sen lägga av med det.
Så ska uppfostra sin pojkvän så han blir bättre i nästa förhållande.
Jag ska säga en sak här, för jag fick intrycket av att det här plötsligt hade hänt efter 3 års förhållande.
Mm. Nej, sju månader har hon hållit
ja,
på.
Men hon, sa, hon skrev att det här hade hänt nu.
De har varit ihop i 3 år.
Var uppe 3 år. Och nu har han börjat agera så här. Så att min tanke är att han kanske har drabbats av någonting, som att han kanske är extra svag eller skör nu av någon anledning, som gör att han känner sig väldigt osäker på henne. Han kanske känner sig liten, han kanske har fått sparken, han har dålig
självkänsla. Självkänsla.
Han kanske själv har varit otrogen, så kan det vara. Så att han nu plötsligt känner sig mer större behov av henne än någonsin, och i det så blir han, så riktar han sin frustration mot henne.
Du menar han går igenom en slags kris och projicerar det på henne?
Så kan det vara.
Men det kan ju bli så här självuppfyllande profetia eller vad det heter, att
i slut blir hon otrogen bara för att bli förbannad.
Ja, exakt. Mm. Alltså det är ju det som sker. Om någon håller på och tjatar hål i ens huvud om att man är någonting, då blir man ju så till slut.
Att bli oskyldigt anklagad för något överhuvudtaget är vidrigt.
För det har du varit med om.
Ja, oskyldigt anklagad har jag blivit. En gång när jag var liten så anklagade min morfar mig för att stjäla en vinflaska, vilket jag inte hade. Det hade kunnat vara jag.
Men
det
var inte. Du snodde den här vinflaskan sen.
Nej, men jag slog sönder grejer.
Anton Körberg, du får sista året.
Ja, men jag tycker att det är, som sagt, ta ett ordentligt snack och säga att det här funkar inte om du ska fortsätta hålla på så här.
Tack så mycket. Tack. Hejsan Dilemma-panelen, heter Antoni. Min 18-åriga dotter tar studenten i vår. Hon vill att hennes mamma och mammans familj ska fira hennes student hos mig. Vår separation var hemsk och vi har inte haft någon kontakt på 7 år. Jag är rädd att det kommer bara bli bråk och dålig stämning om det här. Jag vill att vi firar henne separat, men min dotter vägrar och hotar med att ställa in sitt studentfirande. Ska jag sätta ner foten eller ska jag gå med på att fira hennes student tillsammans med mitt ex, undrar Antoni. Hängde ni med där?
Ja. Mm.
Okej, Jossan, vad säger du?
Jag tycker att han ska göra allt för att gå sin dotter till mötes. Mm. Ta kontakt med exet och försök försonas i att de ska göra det här för sin dotter. För det handlar om henne. Det är hennes grej. Och därför så ska inte den här gamla separationen ligga där och spöka, utan fokus på dottern och vad hon vill. Gör det tillsammans.
Bit ihop.
Ja, det kan till och med leda till skitbra grejer sen framåt. Men ja, kör.
Peter Magnusson?
Ja men gud, jag bit ihop och en studentmottagning på några timmar. Hur
illa kan det bli?
Hur illa kan det bli? Det kan vara svårt, jag vet. Men det får han ju göra.
Det är framförallt dottern som ska vara i fokus här.
Ja, men gud, ja, det är otroligt småaktigt. Två sådana mottagningar känns urtråkigt.
Ja, jag hade studentmottagning för min son faktiskt med mitt ex då, hemma hos mig.
Ni klös inte ögonen över varandra?
Nej, och framåt småtimmarna så blev han lite så här småpackad. Och då blir han liksom väldigt skön.
Flörta med dig igen då. Vi nej, hade det ju bra.
Nej, men liksom bara lite,
han är arg när han är nykter.
Ja, alltså, så här, ja, du förstår vad jag menar.
Ja, jag
mjuknade och blev väldigt gullig.
Han blir snäll
och
varm. Två glas vin och sen blir man lite så här,
lite mjuk i kanterna. Vad säger Anton Körberg?
Ja, men självklart bit ihop. Jag menar, precis, jag håller egentligen bara med. Ett tillägg då på studentskön, öppen bar då, och i så fall.
Sprit är alltid lösningen.
Ja, exakt, ja, så löser det sig. Ja,
precis. Och då blir man lite mjuk. Blir du också mjuk i kanterna när du dricker sprit eller?
Du har ingen rätt att döma mig.
Oj, jag känner aggressivitet här snarare.
Nej, men det är klart att man måste göra det här för barnets skull.
Ja,
hon vill ha båda sina föräldrar där på sin mottagning, så förtjänar hon det. Hon har inte blivit satt i världen och är ansvarig för att de inte klarade att hålla ihop förhållandet.
Hon har inte bett om att få bli född.
Nej, och sen, hon ska gifta sig sen så småningom. Då måste de komma på bröllopet. Det här är bara att se det här som en liten test.
Ja, tänker man att de ska ha 2 bröllop, eller?
Nej, i och för sig, ja.
Låt säga att den här exfrun är hem, ska ha ett fruktansvärt humör och verkligen söker bråk. Då. Hur ska man hantera det?
Ja, men vänta nu. Lyssna nu på mig, Anthony. Because I presume he's from England.
Okej.
Anthony.
Det kan ju vara så att Anthony, att det är du som är den som bråkar och provocerar och håller på att bete dig som en barnunge. Det kanske inte nödvändigtvis ligger hos henne. Det är du, Anthony, som ligger bakom allt.
Men vi ska vara trevliga mot brevskrivaren.
Ja, och jag har respekt för dig, Anthony, men du har problem med ditt ex. Ja, men det kan vi vara överens om.
Ja, men om vi leker med tanken att det är exet som kommer dit, för han är ju rädd för att hon ska ställa till bråk.
Ja, men då, får det bli så. Alltså, jag menar, det är hellre det att det blir lite så då, så får man Skicka ut henne. Men då har man i alla fall give it a try, så att säga.
Okej, okay, Anton.
I think actually. Mycket engelska du. Nej, men det, då är det bara att ta henne åt sidan och säga, nu håller du käften. Nu är det faktiskt vår dotter handlar om, så att bara zip it.
Oavsett om exet har dåligt ölsinne och jaggar sig av sig, så ska han gå dit i alla fall, för det är dotterns första som gäller.
Jag är tveklös. Jag tror inte hon har det heller.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ahmed. Jag har nyligen flyttat ihop med min flickvän och hon verkar helt stökblind. Om vi står och tittar ut över vardagsrummet och det ligger kläder i soffan, mattan är sned och det ligger kläder framme, så kan hon påstå att det är rent. Vilket gör att jag går och plockar nonstop hemma, medan hon slänger prylar omkring sig. Jag hatar att bli den som tjatar, men det här tär på mig och vår relation. Vad ska jag göra? Undrar en... Det pedant kanske, Ahmed. Vad säger Anton?
Min fru är väldigt ordningsam, men just med kläder så ligger det lite, inte överallt, men liksom det ligger på lite stolar lite här, överallt.
Och dina kläder lite... eller?
Nej. Jag är ordningsam där. Okay. Jag ser inte damm på lister, må hända, men kläderna, de ligger på ett och samma ställe. Det ska jag ha klart.
Okej. Josefin Crawford?
Nej, alltså han ska inte göra någonting.
Nej, vad då? Är det han som är problemet, tycker du, eller vadå?
Nej, men det är ju, det här är en relation, så ser det ut. Man får bara leva med varandras fel och brister.
Nej, men vad helvete.
Kan man inte kompromissa någonstans?
Kompromissa?
Ja.
Okej. Okay. Nej. Värsta jag har hört. Nej, fy fan. Nej, alltså här är det bara att live with it. Älska henne som hon är. Hon är stökig. Du har säkert sidor som hon kanske inte egentligen uppskattar så mycket, men som hon ändå så här... Han kanske inte fäller ner någon tåring eller inte tar upp det här tebladen i vasken eller någonting. Alltså, Nej, jag tycker det här är...
Peppa koka.
Han har säkert massa brister och då får ju han jobba på dem och hon får påkalla vad det är.
Varför ska man hålla på och jobba så mycket på brister? Alltså...
Jag kommer till det nu.
Gör det.
Om det här är någonting som att någon är väldigt stökig, det är bland det värsta som finns och en av de största källorna till friktion i ett förhållande. Det här är inte en liten grej, det här är gigantiskt. Det här är min psykolog sagt till mig, för jag känner precis igen mig, Ahmed. Det här är fruktansvärt. Om det här är jätteviktigt för honom, så måste ju hon göra en liten ansträngning och bli bättre. Sen kan ju inte han tvinga henne att bli någon pedant människa, om han nu är det. Men hon kan ju inte slänga saker vitt omkring sig om det stör alla.
Nej, men det stör, om det stör honom, så får väl han ta upp kläderna och vika ihop dem.
Ja, men om det här är ju ett problem i deras förhållande.
Ja, just det. That's the problem. De har ju valt att bo ihop. Då får de väl fan leva med det här.
Ja, men det gör ju ont i själen hos vissa människor när det ser ut, när det är kaos. Och om han går och plockar och 10 minuter senare så är det stöken.
Tio minuter. Det var jättesnabbt.
Ja, men en timme, whatever. Hon måste ju ta ansvar för renhållning och hygien hon också. Han måste prata med henne och säga att det här är ganska viktigt för mig och jag begär inte att du ska bli någon perfekt ordningsam människa, för det är du inte, men vi måste hitta en gemensam minsta nämnare som funkar för båda, för det funkar inte för honom.
Annars drar jag. Nej, är det där du vill sluta? Alltså,
nej, men det här är källa till ett av de värsta problemen i ett förhållande, för om det bara blir gnäll, det blir ju småbråk hela tiden och det är inte bra.
Det är så här förhållanden tar slut. Ja, din psykolog kan ju säga vad hon vill, alltså. För att grejen är att i en relation när man lever under samma tak, så måste man hjälpa varandra. Det är ju därför man bor med
varandra.
Jag säger inte emot det. Men alla
det
måste
gör ju, du tycker att hon ska hålla på att ta ansvar för att hon är lite stökig och han ska ta ansvar för sitt stök. De kan väl ta hand om varandras stök.
Ja, men han stökar ju inte.
Nej, men han har ju andra issues.
Ja, men
som han tar tag i.
Ja, men hon får väl påkalla Ahmeds andra issues, så får han jobba med det. Men nu pratar vi om det här problemet. Precis. För det här är ett konkret problem för honom. Mm. Och då måste ju hon göra en ansträngning. Hon kan inte bara strunta i hans behov.
Nej, men gud, relax, säger jag.
Okej, sätt ner foten, tycker Peter Magnusson. Josefin Crawford tycker att du får hacka i dig. Det är din flick. Du har säkert issues själv som hon retar sig på. Så det är så. Och Anton Körberg.
Nej, det är bara att säga till. Och jag har lite issues med Josefin nu, känner jag till mig.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är brösttoner här i studion. Alltså, debatten om huruvida man kan leva med någon stökig partner eller inte är det stora gesten.
Jag tycker det är underbart att både jag och Peter kom fram till att det är därför vi inte lever ihop med någon. I alla fall. Så där är vi överens. Mm.
En pedant och en städblind. Så. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Hanna. Min 16-åriga dotter är otrogen mot sin pojkvän. Jag har sagt att hon måste sluta, men hon fortsätter ändå. Jag måste låtsas som ingenting när hennes pojkvän är hos oss. Vad ska jag göra? Undrar Hanna. Vad säger Anton Körberg?
Det där är ju faktiskt inte okej. Det måste ju dottern lära sig. Och då tycker jag att morsan får ta ett seriöst snack. Och säga att så där funkar inte i livet. Så där kan man inte hålla på. Jag vet att du är ung och vill liksom hålla på och latcha runt och sådär. Men det funkar inte när man har ett förhållande. Så att jag tycker att du ska sluta, annars så säger jag till.
Ska hon hota med att avslöja otroheten?
Ja, det tycker jag.
Nej, verkligen inte. Men hon ska ju inte lägga sig i det här. Det här är ju dotterns liv. Det är det här som är livets hårda skola. Man måste lära sig. Mamma, ska hon komma in där? Jag ska avslöja din otrohet.
Det är hennes hus.
Ja, det är hennes hus, absolut. Men vadå, ska hon skicka ut dottern bara för att hon är lite otrogen, 16 år gammal?
Ja!
Nej.
Dottern drar ju in sitt syndiga liv i mammans hem. Ska inte hon få sätta ner foten då?
Nej, det tycker jag inte. För jag tycker som sagt, man lär av livet. Och det här, dottern kommer ju komma fram till saker genom att göra så här. Mm. Och mamman kommer där och liksom ska curla. Det blir helt fel.
Peter Magnusson, vad säger du?
Ett svårt läge, men hon ska ju naturligtvis prata med dottern.
Men vadå, dottern är ju inte dum i huvudet. Hon vet ju att otrohet är fel, såklart.
Ja, eller så har hon en ytterst tänjbar moral som inte är bra. Det kan ju bero på mamman i och för sig. Men hon ska prata med henne och... ska hon avslöja otroheten för pojkvännen? Nej, jag tror inte det riktigt ligger på hennes bord, så att säga. Det är väldigt svårt, för det är väldigt privat också. Dottern kanske har ett annat förhållningssätt till saker.
Jag tycker mamman absolut kan prata med sin dotter, men i så fall mer om kärlek och relationer i allmänhet. Visa ett intresse för dottern. Inte så här, hörru du är otrogen. Det blir liksom helt fel ingång.
Om hon släpper hem snubbe efter snubbe på löpande band, så är det ganska uppenbart vad hon håller på med. Och om hon har en sagd relation med en annan kille, de har liksom ett...
Jo, men då är det ju bättre att
approacha. Men just mamma blir ju indragen i den här otrohetsaffären.
Jo, fast det är ju ändå mor och dotter här, och den relationen är mycket, mycket viktigare, och därför så är det viktigt att mamman är en schysst morsa som säger...
Men hon
säger,
kan inte underblåsa hennes moraliska förfall.
Hur går det och vad händer? Alltså mer så här, prata om känslor. Vad är det som är fel med killen? Varför gör dottern så här? Alltså prata om det. Men att gå in med en hotfull...
Självklart är det ju bättre att de talar om känslor och bara... Precis som du säger, Peter, att varför gör du så här, så att man kan reda ut det? Då kanske kommer fram till att nej, vi har öppna förhållanden. Liksom, typ. Så det kanske kommer fram någonting sånt.
Ja, är det så i saker i ett annat läge?
Exakt.
Frågan är två stycken här, tycker jag, Peter. Att du är inne på moralen här. Ska hon prata med sin dotter och säga att det är moraliskt fel att vara otrogen? Eller ska hon prata med sin dotter och säga att det är inte okej att du släpar hem din pojkvän så att jag blir inblandad i otrohet? Nej, det är två olika saker.
Ja, begreppet moral här är vidrigt, förkastligt. Jag vill inte använda det ordet. Men däremot, om dottern är otrogen på löpande band och mamman tvingas in i det, att se det, bevittna det här och sen så hålla masken för hennes pojkvän. Det är ganska taskigt mot dottern också. Så jag tänker så här, prata med henne om massa saker, sex, samledan, vad det nu gäller. Och sen kan du väl säga så här, att om du är ihop med den här killen så jag är i alla fall inte intresserad av att ta del av dina otrohetsaffärer, så de tar du inte hit.
Nej,
exakt.
Okej, då får jag knyta upp säcken. Kan vi konstatera att Anton Körberg tycker det är inte okej. Du ska definitivt sätta ner foten, till och med leka här med tanken att du ska avslöja otroheten för pojkvännen. Men det ändrar sig också. Men du är kvar där i alla fall.
Ja, ja.
Josefin tycker inte att du har med det här att göra överhuvudtaget. Du ska visa kärlek till din dotter oavsett hur hon beter sig.
Absolut, det kan vara lite spännande till och med att bevittna det här.
Så där fick vi den. Och Peter Magnusson tycker att du ska definitivt prata med sin dotter om vad som är rätt och fel här i livet. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Magdalena. Jag är ihop med en man som är 60 men ser ut som 70. Själv är jag en snäcka på 40. Vi hade ett bra sexliv i början av förhållandet, men de senaste månaderna har han slutat att ta på mig och undviker sex. Om jag tar på honom så piper han: sluta kittlas! Som en 7-årig tjej. Nu erkände han att han kanske behöver Viagra. Jag misstänker att det är en biverkning av hans extremt tråkiga hobby, flugfiske. Sen fick jag dessutom höra att han har börjat tillfredsställa sig själv. Det verkar inte behöva piller till. Jag blev arg och känner mig sårad. Det känns smaklöst och skabbigt. Borde jag inse att förhållandet inte kommer att hålla, undrar den 40-åriga snäckan Magdalena.
Oj.
Vad säger jag, Peter Magnusson?
Ja, men den här 40-åriga snäckan, nu har ju hon faktiskt, nu har ju du valt att vara ihop med en
60 och 70.
Var han 60 då?
70.
70, ja. Vilket är att han kanske liksom börjar närma sig åren i livet då
man är kittlig.
Då man är lite kittlig och trycket kanske inte ligger riktigt på den nivå där det har så att säga legat. Och så är det. Alltså, och sen att han tillfredsställer sig själv, att han har börjat tillfredsställa sig själv, då vill jag nog säga att det tror jag inte han har börjat med. Det har pågått under i alla fall 50 av de här 60 åren. Eller, förmodligen. Men återigen, prata med honom om det här och säga att jag har ett behov av sex. Mm. Och så får väl han svara på det, vad han kan tänkas ge där.
Prata istället för att kittla honom så att säga.
Precis, mm. Och sen om Viagra är aktuellt i den här leken så ja, det kanske,
herregud,
kanske
det. Han är 60, ja. Som 70, det är klart, ja. Att han kanske behöver Viagra.
Ja, jag är 43 och jag...
Ja, burken full. Vad säger Jossan?
Och ser ut som 73. Ja. Nej, men absolut, jag ser inte riktigt några problem här, förutom flug. Fisket då.
Nej,
men,
det är allvarligt.
Ja, det lät jobbigt. Men Viagra, vadå? Det är väl toppen. Det här kan de ju lösa. Mm. Det här kan lösas. Det finns starkare grejer också. Vet
som
jag. Ja, det finns ju så här... Ja. Man kan ta någon...
Hela Radiosverige tystnade nu.
vi gör det.
Sprut.
Nej, men jag
vet... Apoteket eller?
Ja, precis. Nej, men det är någon gubbe som jag inte har haft att göra med. Absolut inte, men en kompis. Mm. Och han...
Rådna nu?
Men vi pratar ju ändå i radio här. Ah, ja. Och det, men han tog i alla fall så här sprutor i snoppen då.
Mm.
Ja, det låter ju helt hemskt.
Men
han var van vid det. Nej, men jag menar bara att man kan kötta på säkert ända tills man fyller 103 liksom.
Mm. Precis, det är mer hjärta som tar
stopp. Nej, men de måste ju snacka om det och hon måste förklara att hon behöver det här av honom och då kommer han, och hon får ju inte tycka att det är sunkigt som hon skrev.
Nej.
Den inställningen får hon lägga av med.
Hon kanske inte ska tycka att det är så hemskt med Viagra heller. Utan
nej, det är det jag menar. Hon får inte tycka att ta hjälp är ett problem.
Nej, precis. Vad säger Anton Körberg?
Nej, men sen är det väl så att han har väl kanske tröttnat lite. Och det blir så att jag kör väl en porrsurf eller någonting sånt där. Mm. Och så har han halkat in i det träsket. Mm. Och sen så när hon kommer och kittlas och allting så tänker jag, men det här är inte lika kul. Då får jag ju i så fall säga det. Uh-huh. Då får väl säga det. Bara, men ska vi inte, då får vi göra det här ihop då. Eller någonting.
Uh-huh.
Alltså hitta någon form av gyllene mellanväg.
Och sen ska blanda in henne i hans porrsurf.
Nej, men bara någon... Alltså, spicea upp det lite grann och sen så om det kräver Viagra eller den här klamkäcka sprutan som är en gel för övrigt.
Är det? Ja, det är en gel. Aha, det vet
jag. Ja, det vet jag. Okay. Så kör, go nuts.
Okej.
Okay. Ja, och sen alltså det där kan ju inträda i olika åldrar att suget kan ju vara starkare eller svagare både för ung och gammal. Men
det lät som en visa.
Men ett litet tips till den 40-åriga snäckan, det kan ju vara att i nästa gång, om det blir nästa gång, är att det liksom riktar siktet lite neråt då, rent åldersmässigt.
Okej, okay, tack så mycket. För både gammal och ung.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det var väldigt trevligt, det var skrattigt idag, det har varit nästan smockan i luften, känns som. Mm. Nej, brösttoner i alla fall, stora gester. Men det har varit trevligt.
Mycket.
Mm. Och vi hoppas naturligtvis att ni där hemma har fått era problem lösta. I alla fall ni som skrev in och ni som har liknande problem. Vill du skriva till mig så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Och med det säger jag tack så mycket till Anton Körberg.
Tack.
Tack Josefin Crafoord.
Tackar.
Och tack Peter Magnusson.
Tack så mycket.
Nästa helg är det tillbaka med Jonas Hallberg, Hasse A och Linda Lindoff i panelen. Då hörs vi, hoppas jag. Hej hej!
Hejdå!